السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، vi fortsätter idag på det ämnet vi påbörjade igår. Igår talade vi om domedagens tecken och vi nämnde då principer och viktiga punkter att känna till och nyttan av att ha kunskap om domedagens tecken. Och vi kommer idag bi haulillahi ta'ala att då gå igenom några av dessa tecken inför domedagen. Och jag hoppas att ni minns att vi nämnde att domedagens tecken delas in i två kategorier. Minns ni vilka kategorier? Stora och små. Och vi nämnde att de stora är de som sker strax innan domedagen, Dajjal och liknande. Och de mindre är de som sker innan. Och de mindre kan också delas in i de som har kommit och slutat. De kom, det var en händelse och som nu är avslutad. Och så finns det de mindre tecken som har börjat, pågår och fortfarande inte har slutat. Och så finns det de mindre tecken som fortfarande inte har kommit. Och vi nämnde också att de flesta av domedagens små tecken har infallit. Och beträffande den första kategorin, domedagens tecken som kommit och avslutats, vi tänkte nämna några sådana och sen gå vidare på några av domedagens tecken som pågår och har fortsatt. Inshallah, vi kommer ha en dars, nu en föreläsning, sen en paus och sen kommer vi fortsätta för dem som orkar. Nej. Man kan säga att det första av domedagens tecken, det var att Allah subhanahu wa ta'ala skickade profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och ni minns ju hadithen vi talade om igår, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att jag och domedagen sändes så här. Och han pekade med sitt långfinger och pekfinger. Vilket då tyder på att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sändes strax innan domedagen. Och Ibn Rajab al-Hanbali säger i förklaringen på denna hadith, han säger att alla dessa hadither tyder på hur otroligt nära domedagen är. Då profeten a.s. sa att jag sändes som dessa två och pekade med sitt pekfinger och långfinger, vilket tyder på hur nära domedagen är, då det inte finns något finger mellan pekfingret och långfingret. Yani, då säger vissa ulema, det finns ingen profet mellan Muhammad a.s. och domedagen. Han är den sista profeten innan domedagen. Eller att då toppen på pekfingret till toppen på långfingret är avståndet mellan Muhammad a.s. och domedagen. Vilket också tyder på hur nära domedagen är. Så det finns dessa två tolkningar. En att det finns ingen profet mellan dem, som det finns ett finger mellan dessa två. Och andra, närheten mellan dessa två är i fingertoppar då. Och han nämner också hur profeten Muhammad a.s. har sagt en sahih hadith, an al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami. Jag är al-hashir, den som folket kommer att återuppstå efter mig. Det vill säga, han kom som sista profeten och efter honom så kommer folket att återuppstå, yani på domedagen. Och han sa också, wa an al-aqib, yani den profeten som är den sista. Det finns ingen profet efter mig. Så att Allah subhanahu wa ta'ala skickade profeten Muhammad alayhi salam är ett av de starkaste bevis på att domedagen är nära. Då han är, man kan säga, domedagens profet och den sista profeten innan domedagen. Ett annat tecken som också skedde under profetens tid alayhi salatu wassalam, det var att Allah azza wa jall delade på månen. Som Allah säger i Koranen, iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar. Vi har domedagen är nära och månen har delat på sig. Eller vi har delat på månen. Och det här var någonting som hände under profetens tid alayhi salatu wassalam, att al-kuffar i Mekka kom och frågade Rasulullah alayhi salatu wassalam om ett mirakel. Ett bevis på att hans da'wa och att islam är den sanna religionen. Så Allah azza wa jalla gav honom detta mirakel att han delade på månen. Och i vissa hadither att när månen delade sig så var det ett berg däremellan för folket i Mekka och kunde se dessa två delar på varsin sida av berget. Och då nämns det vissa hadither att folket i Mekka sa det här är från Mohammeds magi. Vi ska inte tro på honom, det här är hans magi. Men han kan inte förtrolla hela världen. Så vi väntar tills det kommer resande människor och frågar dem om de har sett månen dela på sig. Och subhanallah, det kommer resande människor, alltså kuffar. Och de frågar dem, såg ni månen dela på sig igår kväll? Och de säger, ja, vi såg månen dela på sig. Men de vill ändå inte acceptera sanningen. Det är också ett väldigt stort tecken som Allah azza wa jall visade folket på jorden. Vilket det inte råder något tvivel om att det är ett bevis från Allah subhanahu wa ta'ala. Och här säger också Ibn Taymiyyah att det här är någonting som det råder konsensus om. Att det har skett. För under profetens tid, alaihissalam, så fanns det många felfinnare som bara letade efter minsta felet i islam. Okej? Okay? Och profeten Muhammad alaihissalam läste denna ayah, att vi har delat på månen. Så om denna händelse inte skulle ha skett, då skulle kuffar använda det som ett bevis mot islam. Att islam är fel. För att Allah har inte alls delat på månen. Men det finns ingen berättelse att de någonsin har sagt att Allah har inte delat på månen. Men Allah har delat på månen och det visste de om. Så allt det här tyder på att det fanns konsensus på den tiden att månen hade delat på sig. Men Allah al-Musta'an, det räckte inte för alla människor som bevis. Och de valde ändå då att neka till islam. Det är också ett bevis på att många människor, när man undrar varför blir de inte muslimer. Det är inte alltid en brist på bevis. Utan det är snarare en brist på sanningssökande och uppriktighet. Många, wallahi, de får bevis, hundratals, tusentals bevis, men de vill inte acceptera. Det finns exempel på det i Koranen, Farao till exempel, Fir'aun. När han ser havet dela på sig, han ser Mosas nya bevis och allting. Men han högmodigt vägrar att acceptera. Så det handlar inte alltid om att han har inte fått bevis, utan det handlar om att de inte vill underkasta sig bevisen. Wallahi musta'an. Ett annat tecken på att domedagen är nära är att profeten Muhammad alaihissalam har lämnat oss och att han har dött. Och det här berättas i en känd hadith från Auf ibn Malik radiyallahu anhu. Där han säger att jag kom till Rasulullah alaihissalam under slaget av ett Tabuk. Och profeten alaihissalam var i hans tält. Ett tält som var av skinn. Och jag bad om tillåtelse att få komma in och han lät mig komma in. Och då så säger profeten alaihissalam, u'dud sitten baina yaday sa'a. Räkna sex tecken innan domedagen. Och då så sa han, mauti, min död. Sen erövringen av Beit al-Maqdis, Jerusalem. Och sen två stora sjukdomar som kommer att ta livet på många människor. Så som en sjukdom dödar en flock med får. Och sedan massvis med pengar som kommer att komma över muslimerna. Så pass att en muslim, en person, får 100 dinar, men han blir missnöjd. Och sen kommer det att komma en fitna som inte kommer att lämna något av arabernas hus. Det kommer att gå in i varenda hus. Och sedan kommer det komma en fredspakt mellan er och Banil Asfar. Det vill säga européerna. Och de kommer sen att bryta denna fredspakt och kommer att attackera er med 8 eller 89 raya med 80 stycken arméer och under varje armé finns det 12 000 soldater. Och denna hadith finns i Bukhari. I denna hadith nämnde 6 stycken av domedagens tecken och ett av dem var då att profeten alaihissalam skulle dö. Och det här är en väldigt sorglig händelse i islam som Anas radiyallahu anhu beskrev det. Då han sa att den dagen Rasulullah alayhi salatu wasalam kom in i Medina var den ljusaste och lyckligaste dagen någonsin. Och den dagen han dog var den mörkaste och sorgligaste dagen någonsin. Wallahu musta'an. Och profeten Muhammad alayhi salatu wasalam har också nämnt att han är som en beskyddare från att ondska ska drabba människorna. Han sa en hadith som är sahih. Han sa, han lyfte huvudet mot himlen och så säger han att stjärnorna är himlens väktare. Den dagen stjärnorna faller så kommer himlen att drabbas av det den har lovats. Det vill säga domedagen. Den dagen stjärnorna faller så är det domedagen. Och så sa han, och jag är väktare till mina sahaba. Den dagen jag dör så kommer mina sahaba att drabbas av det de har lovats. Och mina sahaba är väktare för denna umma. Den dagen sahaba försvinner så kommer umman att drabbas av det den har lovats. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Så här nämner profeten Muhammad alaihissalam att han är som en väktare. En säkerhet för hans sahaba. Och när han dör, så länge han lever, kommer ingen ondska att drabba dem. Ingen splittring, inget hat och ingenting negativt kommer att drabba dem. Men den dagen han dör så kommer saker och ting att börja hända. Ondska kommer att krypa sig in bland muslimerna. Och det var det som hände senare. Så började folk då utifrån att försöka då förstöra islam och shaitan kommer. Och det sker många saker tyvärr som då skadar muslimerna. Och sen, sahaba är också väktare för denna umma. När sahaba försvinner kommer denna umma att drabbas av det den har lovats. Yani, här nämns också då att sahaba radiyallahu anhum var enade på en och samma aqida. En och samma menhaj. De hade inga grupper eller sekter, ideologier. Sahaba var en umma, ett samfund. Och sen kom folk efter sahaba som tyvärr innoverade i religionen och gjorde sekter, grupperingar och yani splittring bland muslimerna. Wallahu musta'an. Och denna hadith tyder också på en annan viktig sak. Och det är att om man vill ha enighet. Var finns enigheten i islam? Det finns i det som sahaba var på. Det finns i att gå tillbaka till det som profeten Muhammad a.s. och hans sahaba var på. Wallahu musta'an. Och denna sorgliga händelse med profetens bortgång a.s. är också en påminnelse till att vi alla kommer att dö. Om han dog och han är den bästa människan så kommer vi inte att skonas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Varje själ kommer att få smaka på döden. Så det gäller att förbereda sig för den dagen. Det andra tecknet som nämndes i den hadithen, det var att muslimerna skulle komma att erövra Jerusalem. Bayt al-Maqdis. Och det här var någonting som hände år 15 eller 16 hijri. Då muslimerna med armén av Abi Ubaida omringade Jerusalem. Tills det att de kapitulerade. De gav upp. Och de sa vi beredda att lämna över staden. Men på ett villkor. Vi ska bara lämna över den till eran ledare. Till muslimernas khalifa. Personligen. Så Umar radiallahu anhu som var khalifa. Red ner till Quds. För att personligen ta emot nycklarna till staden. Och alhamdulillah. Han gick in segerrik i staden. Han gjorde salah. Och han lovade också folket väl. Och mashallah de blev också då skyddade. Ahli dhimma fick leva under muslimernas skydd och blev behandlade väl. Så muslimerna erövrade då Baitul Maqdis som profeten Muhammad sa alaihi salatu wassalam. Och muslimerna har gjort flera erövringar av Baitul Maqdis. Men vad som syftas på i denna hadith är den första erövringen. Den som skedde på Umars tid radiyallahu anhu. För att hadithen nämner sen att sen kommer dessa sjukdomar som kommer att ta många liv. Och denna sjukdomen var pesten som kom ett eller två år efter. Som också kom i Sham och dödade till 25 till 30 000 muslimer. Dog av pesten. Så vad som då menas med denna erövring är den första erövringen. Och sen senare kom korsfararna, de tog tillbaka den. Och sen kom Salahuddin Ayyubi och tog tillbaka Quds igen. Och sen nu, Allah al-Musta'an, har muslimerna återigen förlorat Al-Quds. Men inshallah innan domedagen kommer de återigen att återfå den. Och det tredje tecknet var då den pesten som skulle drabba muslimerna. Och alhamdulillah, som vi alla vet, pesten är en sjukdom som är väldigt svår, jobbig. Men subhanallah, det har nämnts i hadithen att den är shahada. Den muslim som dör i pesten dör i martyrskap. Han dör i martyrskap. Och många nobla sahaba dog i pesten faktiskt. Allah mustan. Det fjärde tecknet som nämndes i hadithen är att muslimerna kommer att få ett överflöd av pengar. Och det nämns här i förklaringen att det här var under Uthmans tid radiyallahu anhu. Då muslimerna gjorde stora erövringar. Och krigsbytena var många. Så blev det ett överflöd av pengar. Så pass att om en person fick 100 dinar så tyckte han att det var lite. Han var missnöjd. Och en dinar, islami, motsvarar 4,25 gram guld. Det är mer än 1000 kronor. Så 100 dinar blir kanske 120-130 000 kronor i dagens pengar. Det är ingenting. Så mycket pengar var i omlopp på den tiden. Och det har också nämnts att det här kommer att ske senare. Det här var på den tiden. Men det finns andra hadither som tyder på att liknande scenario kommer att upprepas under Mehdis tid och under Isas tid. Under Mehdis tid kommer det komma en tid då folk inte längre vill ta emot sadaqa. Och samma sak under profeten Jesus tid då han kommer tillbaka. Kommer det en tid där det är så mycket skir och folk är så nära domedagen att ingen längre bryr sig om pengar. Så Allah musta'an, det kommer det att ske innan domedagen. Sen nämndes det hadithen, det femte tecknet, att det kommer att komma en fitna, en prövning som kommer att gå in i alla arabernas hus. Yani, och speciellt i Medina. Och ulema säger att den här fitnan, den här prövningen, det var mordet på Uthman. Mordet på den tredje khalifan i islam. När man mördade honom så var det en fitna som drabbade hela det muslimska samhället. Och efter den fitnan började problemen och motgångarna. Och därför så säger Hudhayfa radiyallahu anhu att den första fitnan i islam, det var mordet på Uthman. Och den sista fitnan kommer vara Dajjal. Subhanallah. Och det här, ja ikhwa, för oss också tillbaka till faran av uppror. Uppror mot de muslimska makthavarna. Vilket är någonting som är förbjudet. Det är inte tillåtet i islam. Att göra uppror och revolt mot en muslimsk makthavare. Och subhanallah, man dödade Uthman för 1400 år sedan. Fram tills idag så lever vi i spåren av den ondskan som kom efter. Splittringen som skedde, de grupperingar som kom. Khawarij, Rawafid och liknande grupper kom efter detta mord. Och finns kvar fram tills idag. Och hur mycket shar har inte kommit från dessa genom islams historia. Så subhanallah, första fitnan var då uppror mot makthavaren. Och den sista fitnan kommer vara ett dajjal. Och profeten alaihissalam sa också en dag, ser ni vad jag ser? Och de sa nej, ja Rasulullah. Och han sa, jag ser el-fitan, prövningar ramla på era hus som droppar av vatten. Som regnvatten. Yani, det vill säga, mordet på Uthman kommer att påverka varje hushåll. Kommer att gå in i varje hushåll. Och ingen kommer att skonas från denna fitna. För det är inte någonting individuellt. Det händer där borta, det berör inte mig. Du dödade den muslimska khalifan, och vad hände sen? Splittring och problem, maktkamper och liknande saker. Det blir instabilitet, vilket är något som drabbar hela det muslimska samhället. Wallahu musta'an. Och vad som också hör till detta, ett annat tecken av domedagen, är att Rasulullah alaihissalam berättade detta för Uthman. Att du kommer att drabbas av prövningen. Han sa, Bashirhu bil Jannah. Ge honom de glada nyheterna om paradiset. På grund av en belwa. En prövning som kommer att drabba honom. Och Uthman, när han hörde detta, sa Alhamdulillah, Wallahu musta'an. Men Allah var min hjälpare. Och Rasulullah alaihissalam sa till honom, det kommer att komma folk som försöker ta av dig din kamis. Och kamis symboliserar här din makt. De vill ta makten ifrån dig. Men ge inte upp den. Och det var exakt det han gjorde. Han var tålmodig i sitt hem. Han blev omringad tills dessa khawarij tog sig in i huset och dödade honom radiyallahu anhu. Och det sista tecknet som nämndes i hadithen, fredspakten mellan muslimerna och europeerna, är ett tecken som fortfarande inte har hänt. Och denna hadith bevisar en annan viktig princip. Det är bara för att vissa av domedagens tecken nämns tillsammans betyder det inte att de alla kommer att ske samtidigt. Hänger ni med? Att ett tecken, det sista här, kanske sker 1000 år efter den här händelsen. Så man ska inte dra snabba slutsatser att de nämndes tillsammans. Det betyder att de sker tillsammans. Utan det sista tecknet har fortfarande inte skett. Utan det kommer att ske vid Al-Malhama. De stora krigen som kommer att uppstå innan domedagen. Ja. Vi har också lite andra tecken inför domedagen som har skett. Och det var att muslimerna skulle strida mot turkarna. Att muslimerna skulle strida mot turkarna. Profeten alaihissalatu wassalam berättar, som det finns i flera hadither, Bukhari bland annat och Sahih Muslim. Han sa att domedagen kommer inte tills ni strider mot turkarna. Ett folk med små ögon, rödaktig ton på huden, näsor som är lite platta eller med stora näsborrar. Som att deras ansikten är en sköld som är en sköld täckt av skinn. En sköld som är täckt av skinn. Och tills ni strider mot ett folk som har skor av hår. Okej. Okay. Och det nämns många, många liknande hadither här i detta ämne. Och det här var också någonting som skedde. Att muslimerna blev attackerade av turkarna. Och turkarna, när man hör ordet turk, man tänker idag på Turkiet, eller hur? Men det är inte de som här syftas på i hadithen. Turkiet på profetens tid, al-Islam, var en del av Europa. Och det bodde folk där som, mashallah, albaner, greker, europeer, romare och så vidare. Ett ljust folk. Turkarna som syftas till i hadithen är gamla turkarna. Det vill säga de som kommer från typ Mongoliet. De kommer från norra Kina. Och de faller också bättre in i denna beskrivning. Och bland de kändaste av dem var ju Genghis Khan. Och han var ju från de turkarna som då ledde denna attack mot muslimerna. Attackerade muslimerna. Och Imam an-Nawawi säger att det här tecknet för domedagen skedde under hans tid. Det vill säga, i mer än 400 år efter profetens bortgång, alaihi salam, kommer turkarna och attackerar muslimerna. Så som profeten sa, alaihi salam. Och han nämner an-Nawawi att de har exakt dessa beskrivningar. Att de var små ögon, rundaktiga ansikten, rödaktiga i huden och att de hade skor av hår. Och skor av hår låter konstigt. Men när du ser en bild, de ser, ulema, det är som att du dödar en björn till exempel och tar skinnet och knyter det runt fötterna med rep och sånt för att kunna gå i snö. Och då säger man skor av hår. Det är det som menas med hadithen. Så Imam Nawawi säger att de hade exakt dessa beskrivningar som profeten sa, alihi salatu wassalam. Och Allah al-Musta'an, de gjorde ju mycket fitna. De attackerade Sham, de attackerade Irak och dödade hänslöst otroligt många människor och oskyldiga människor. Ja. Sen har vi också den andra kategorin av tecken för domedagen. Tecken som sker idag, som har börjat och som sker kontinuerligt. Och från dessa tecken är att det kommer att komma falska profeter. Falska profeter. Det har nämnts i en sahih hadith att Rasulullah alaihissalam sa: domedagen infaller inte tills vissa från min umma kommer att ansluta sig till al-mushrikin. Och tills vissa av dem kommer att dyrka statyer. Och det kommer från min umma att komma 30 stycken lugnare. Alla påstår sig vara en profet. Och jag är den sista profeten. Och det finns ingen profet efter mig. Och denna hadith finns i Musnad Imam Ahmed. Och den är autentisk. Ja. Och vissa hadither specificerar. Här nämndes 30 stycken falska profeter. Det finns en annan hadith som nämner att 27 av dem är män och 4 av dem är kvinnor. 27 män och 4 kvinnor. Hur många blir det? 31. Så vad menas med 30? Är ni avrundat. Avrundat 30. 27 män och 4 stycken kvinnor. Tajib, en fråga. Har det inte kommit mer än 30 människor på 1400 år som har sagt sig vara profeter? Har du inte gjort det?
Ja.
Jo. Du kan säkert hitta 30 stycken här på sinnessjukhuset som säger att de är profeter. Runt om i Sverige. Men då säger ulema, det är inte det som menas. Utan vad som menas är folk som har kommit och fått följe. De har fått fotfäste. De har fått acceptans bland folk. De har fått följare. Som Musaylimah al-Kadhdhab till exempel. En av de första som kom. Och det finns också här Al-Anasi och Al-Mukhtar och liknande falska profeter som fick följe och tusentals människor som trodde på dem och så vidare. Ja, ni 30 stycken sådana kommer att komma innan domedagen. Och bland dem är också i denna tid en man som heter Mirza Ghulam Ahmed Al-Qadiani som startade gruppen Ahmediyya. Finns de här? Jag vet att de finns i södra Sverige. Finns överallt. Och de tror ju då på en ny profet. Vilket gör dem till icke-muslimer. För den som tror på en profet efter Muhammad al-Islam är kafir. Då det står klart och tydligt i Koranen att han är den sista profeten. Och han sa i dessa haditer att han är den sista profeten. Så falska profeter kommer att komma och kommer att gå. Det fanns också i USA, vad heter han, Farrakhan, som också en falsk profet. Och så vidare. Ja. En annan tecken för domedagen som nämndes i denna hadith är att vissa muslimer kommer att falla tillbaka i kyrk. Vissa muslimer kommer att ansluta sig till en mushrikin och kommer att återgå till att dyrka statyer. Och den här hadithen är en varning och en tankeställare till att man ska akta sig för kyrk och vara rädd för att falla tillbaka i kyrk. Och det är en viktig del av vår aqida. Då profeten Ibrahim a.s. byggde Kaaba, första moskén på jorden till Allah, tillsammans med sin son Ismail, så säger han: Rabbi, wajnubni wa bani an na'bud al asnam. Herre, skydda mig och mina barn från att dyrka statyer. Då sa vissa av salaf: om Ibrahim a.s. fruktar kyrk för sig själv och sina barn, vad ska vi då säga? Så muslimen ska alltid be Allah azza wa jall att göra honom fast på tawhid och att skydda honom från kyrk. Som det har nämnts i en sahih dua: Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. Och Allah, jag söker skydd hos dig från att dyrka någonting annat än dig medvetet. Wa astaghfiruka, och jag ber dig om förlåtelse för vad jag inte vet. Så muslimen ska alltid vara på sin vakt. Och det är man speciellt genom att studera tawhid. Man ska aldrig släppa taget. Så nu har jag greppat tawhid. Nu kan jag min tawhid. Tawhid måste alltid förnyas. Hela tiden studerar man tawhid om och om igen. Det är viktigt. Profeten a.s. släppte inte tawhid. Han sa kallas, folket i Medina kan tawhid. Utan in i det sista. Bland de sista saker han sa innan döden var att han varnade för kyrk. Och att ta gravar till moskéer och liknande saker. Vilket betyder att man alltid ska hålla detta levande, att varna för kyrk. Så det kommer falska profeter. En annan form av lögn är också att ljuga mot profeten Muhammad a.s. Att ljuga om honom. Att säga och tillskriva honom saker han inte har sagt. Det är också ett av domedagens tecken. Profeten a.s. har sagt att det kommer att komma i slutet på denna umma ett folk som kommer att berätta saker för er som varken ni är eller era fäder har hört. Fa'iyyakum wa iyyahum. Så jag varnar er för dem. Håll er borta från dessa människor. Så det kommer att komma folk innan domedagen som ljuger. En är folk som hittar på. Och han sa också: yakunu fi akhir az-zaman dajjalun kadhabun. Lugnare, bluffare som kommer att komma till er med hadither som varken ni eller era fäder har hört. Akta er för dem och låt er inte luras och vilseledas av dessa människor. Nej. Så det kommer att komma folk innan domedagen som kommer att ljuga. Ljuga om profeten Muhammad a.s. och hitta på falska hadither. Och det här har kommit. Det kom efter hans bortgång folk som försöker hitta på hadithen. Det finns olika syften. Vissa vill förstöra islam. De hittar på dåliga hadither som får folk att skratta åt islam. Vissa trodde att de gör islam en tjänst genom att hitta på hadithen. Så folk läser inte Koranen. Alltså, hitta på hadithen om att läsa Koranen så folk läser mer Koran. Och så vidare. Men alhamdulillah att Allah azza wa jall har bevarat denna religion. Allah har lovat att bevara denna religion. Bevara Koranen och bevara vad som förklarar Koranen. Och det är sunna. Så Allah azza wa jall valde Ahlul Hadith folket av hadith för att skydda denna sunna. Så ingen kan komma och hitta på en hadith förutom att Allah kommer att avslöja den här mannen. Att han är en lugnare. Och då har vi den här unika kunskapen i islam om berättarkedjor. Som går hela vägen tillbaka till Rasulullah alaihissalam. Utan en berättarkedja accepteras inte hadithen. Med en avbruten berättarkedja accepteras inte hadithen. Med en kedja där personer är opolitliga, glömska, okända accepteras inte hadithen. Så väldigt hårda kriterier när det kommer till kunskapen om el-hadith. Nah. Och muslimer ska också vara försiktig att bara berätta allting som han hör. Profeten alaihissalam sa: "Kafa bil mar'i ithman aw kadiban an yuhaddith bi kulli ma sami." Det räcker som synd för en person att han ska berätta allt han hör. Vidare berätta allt som han har hört. Och denna hadith finns i förordet på Sahih Muslim. Yani, vad menas med detta? Vidarebefordra inte och skicka inte vidare allting du hör. Idag på sociala medier skickas det mycket hadither och liknande saker, eller hur? Och det händer ibland att jag får hadither som är svaga. Och då skickar jag tillbaka, men den hadithen är svag. Och då säger personen, men jag fick den av någon annan. Jag har bara skickat den vidare, jag visste inte. Tayyib, men du kan inte bara skicka vidare vad som helst. När du får en hadith, kolla längst ner. Finns det en källa? Står det att den är sahih? Och så vidare. Så var försiktig. För här säger profeten alaihissalam att det räcker som lugn med att man berättar vidare allt man hör. Du kan inte bara säga men han sa, utan du måste bekräfta kunskapen. Så var försiktig med vad ni vidarebefordrar och skickar vidare på sociala medier. Ett annat tecken för domedagen är att trygghet skulle komma att sprida sig. Inte shar al-amn. Abu Huraira radiyallahu anhu berättar att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: domedagen kommer inte tills en person kan rida från Irak och Mekka, eller mellan Irak och Mekka, och det enda han är rädd för är att gå vilse. Men han är inte rädd för folk som ska råna honom, utan han är bara rädd för att gå vilse. Och det nämns också i en liknande hadith att en person kommer kunna resa från Saudiarabien ner till Sham, alltså Arad al-Hijaz, utan att frukta någonting förutom att vargen ska ta hans får. Det är naturliga saker. Men trygghet kommer att komma. Och subhanallah, efter profetens bortgång alaihissalam, när det islamiska riket etablerades, så blev det amen, det blev trygghet på den arabiska halvön och i de muslimska samhällen. Folk kände sig trygga och säkra. Och innan så levde folk i rädsla, med rånad och liknande saker. Men nu, alhamdulillah, när islam spred sig, så kom den här rädslan, eller den här tryggheten som profeten Muhammad alaihissalam berättade om. Ett annat av domedagens tecken är att folk bara kommer hälsa på dem som man känner. Man kommer bara hälsa på dem som man känner. Det berättas här från en person som heter Aswad ibn Yazid, som sa att man kallade till bönen i moskén. Och vi kom gåendes tillsammans med Abdullah ibn Mas'ud. Och när folk gjorde rukå, så gjorde Abdullah rukå tillsammans med folket. Och vi gick tillsammans med honom. Och vi gick förbi famarra rajulun baina yadayhi, och en person gick sen förbi framför och han säger: salam alayka ya Abu Abdurrahman. Faqal Abdullah wa huwa raki', och då så sa Abdullah när han var i rukå: sadaqa Allahu wa rasuluhu, Allah och hans sändebud har talat sanning. Efter bönen frågade vissa: varför sa du sådär när mannen gav salam till dig? Och då så sa han att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att från domedagens tecken är att man bara kommer hälsa på dem man känner. Att man bara kommer hälsa på dem man känner. Och hadithen är sahih, eller den är sahih enligt Sheikh Albani. Och också hadithen baina yadayhi sa' taslim al-khasa. Man ger bara yani unik taslim, unik hälsning till folk. Man hälsar inte på vem som helst. Subhanallah. Wallahu musta'an. Och det här tecknet är väldigt sorgligt för domedagen. I islam har vi blivit beordrade med vad? Afshu salam, yani sprid salam bland er. Och hadithen säger sprid salam bland dem du känner och dem du inte känner. Ala man ta'rif och ala man la ta'rif. Den här är muslim, salam alaikum. Det är ingenting unikt, kompisgrej, klubbgrej, utan det är mashallah till alla. Och subhanallah, vad händer när vi är salam? Minst 10 hasanat, eller hur? Salam alaikum wa rahmatullah, 20 hasanat. Barakatuh, 30 hasanat. Ja? Och profeten alaihi salam sa, ni kommer inte gå in i Jannah tills ni är troende. Och ni kommer inte vara troende tills ni älskar varandra. Ska jag inte berätta någonting för er som kommer att få att älska varandra? Sprid salam bland er. Så mashallah salam, att sprida denna hälsning mellan muslimer är en väldigt, väldigt god gärning som muslimen ska ta vara på och göra. Allah musta'an. Det här kan man se ibland. Du går in i moskén, folk vill inte hälsa. Är det inte så? Eller ibland de säger marhaba. Eller tjenare och hej och så vidare. Ibland till och med du säger salam alaikum och han säger till din marhaba. Eller hur? Salam alaikum och han säger tjenare. Ajib. Det är inte tillåtet. Ge någon salam, han måste besvara. Med samma salam eller bättre salam. Allah måste ha. Så en väldigt viktig sunna som man ska tänka på. Ett annat tecken för domedagen är att folk kommer att tävla i att bygga höga hus. Det här nämnde vi igår. Och ni känner alla till hadithen, hadith Jibril alayhi salatu wassalam. Den kända hadithen då han kommer och frågar om domedagen, islam, iman, ihsan. Och profeten a.s. då svarar att de barfota, fattiga beduinerna kommer att tävla i vem som bygger höga hus. Yatatawaluna fil bunyan. Och hadithen finns i Sahih al-Bukhari. Och det nämns också i vissa hadither. Al-ji'a, al-ala. Då dessa fattiga människor, före detta beduiner, kommer att bli ledare för människorna. Detta är från domedagens tecken. Yani, de kommer att tävla i vem som bygger högst hus och de kommer att bli ledare över människorna. Och denna hadith som Ibn Hajar nämner bevisar. Ibn Hajar nämner att Al-Qurtubi säger vad som menas med denna hadith är att saker och ting kommer att ändras. Situationen kommer att ändras. Att beduiner kommer att komma till makten. Och kommer att ta makten bil-qahar. De kommer att ta makten med typ våld. Och de kommer att få mycket pengar. Och deras intresse kommer att ligga i att bygga höga hus och att skryta och tävla med varandra. Och så säger Al-Qurtubi, och det här är någonting vi har bevittnat i våran tid. När levde Al-Qurtubi? Typ 700 år sedan. Han pratade om folk som tävlar att bygga 3-4 våningar. Vad skulle Al-Qurtubi säga om han levde idag och såg de som bygger hus? Allah musta'an. Och det är den här tävlingen. Nu om säger 814 meter, någon säger att vi ska bygga 1 kilometer. Voilà, det kommer komma någon som säger 1 kilometer och shreya. Yani. De kommer fortsätta tävla med varandra i att bygga höga hus. Allah musta'an. Yani, det tyder på att de här människorna, att från att vara ingenting kommer att få mycket pengar och sen vet de inte vad de gör med pengarna och slösar istället pengarna på dessa felaktiga saker. Som att då tävla i att bygga höga hus och land och sådär. Men en fråga, är det haram att bygga höga hus? Vad säger ni?
Nej.
Om det är för att skryta och slösa pengar och sånt, det är självklart inte tillåtet i islam. Men om det finns ett behov. Till exempel, vi tar nu runt moskén i Mekka. De säger det är världens dyraste mark. Och folk måste åka dit på hajj och umra. Folk behöver någonstans att bo. Om vi bygger på bredden, korta hus, det kommer inte räcka. För att den är begränsad, en dal. Du kan inte bygga på bergen, du måste bygga i dalen. Och då kanske man måste bygga höga hus. Det är den maslahan som finns. Så att det är då tillåtet att göra det. Men just det här med att tävla. Mitt hus är högre än ditt hus. Och de nämner också här, det kan också betyda snyggare än ditt hus. Yatatawal kan också här betyda finare, dyrare. Mer prestige än ditt hus. Ja. Ta, vi går vidare till nästa tecken inför domedagen. Sen kanske vi kan ta en liten paus. Och det är att det kommer att komma en tid då muslimerna kommer att försköna moskéerna. Och de kommer att skryta över moskéerna. Och det här berättas i hadith Anas radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: domedagen kommer inte tills folket skryter om vem som bygger den finaste moskén. Eller skryter om sina moskéer. Och den hadith finns i Nasai och den är sahih. Och han sa också från domedagens tecken är att folk kommer att skryta över sina moskéer. Och en annan hadith sa Rasulullah alayhi salatu wassalam: vi har inte blivit beordrade att bygga höga moskéer. Och då så sa Ibn Abbas: ni kommer att försköna moskéerna så som el Yahud och en Nasara gjorde. Ni muslimer kommer att göra som el Yahud och en Nasara. Och den hadithen finns i Abi Dawud. Och också hadithen där Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: det kommer att komma en tid till människorna där de skryter över sina moskéer. La yu'ammirunaha illa qalila. Och sen kommer de knappt att ta hand om moskén. De kommer knappt att ta hand om moskén. Och vissa hadithen nämner också att det kommer att komma en tid från domedagens tecken att folk kommer att ta moskén som en genväg. Han kommer att gå igenom moskén utan att be två raka i moskén. Så alla dessa hadither tillsammans tyder på vad? Att det kommer att komma en tid innan domedagen då muslimerna tävlar i vem som bygger den finaste moskén. Snyggaste, största och dyraste, mest påkostade moskén. Varför? För att skryta. Vår moské är finare än eran. Ena kungen säger: jag betalar mer pengar än den andra kungen. För att bygga en moské till exempel. Och det här ser vi tyvärr i många muslimska länder. Att det är en kamp i att bygga finaste och största moskén. Och sen, som här också nämndes i hadithen, och sen tar de knappt hand om moskén. De tar knappt hand om moskén. Ja, du bygger en moské där flera hundratusen människor kan be, och sen går du dit på Fajr och du ser att inte ens första raden är full. Ajib, eller hur? Eller moskén är stor och fin och den blir som ett museum. Turister kommer och kollar. Det är inte heller meningen med moskén.
Ja? Det är samma i Kosovo. Kosovo. Serberna bygger massa med kyrkor.
Ja.
Med
döden människor där inne. Subhanallah. Allah. Så att det kommer den här tiden då muslimerna då tävlar i att bygga fina och stora moskéer. Det är också sorgligt ibland. Du ser någon han sen bygger moskéer för tusentals eller hundratals miljoner kronor eller dollar. För samma summa kan du bygga hundratals moskéer. Och vad är syftet med moskén som nämndes i hadithen? Det nämndes här i hadithen på Umar radiyallahu anhu, han sa: när du bygger moskén, skydda folk från regn. Yani, skydda folk från regnet. Och akta dig för att ha röda och gula färger i moskén som kommer att distrahera folket. Så vad är syftet? Ett tak som gör att det inte kommer in regn i moskén. Ja? Kanske väggar som skyddar från kyla och så vidare. Och enkel inredning som inte distraherar. Det ska inte vara en massa olika färger. Och han nämnde röd och gul för det är distraherande. Idag då går in i moskén så hela mattan är röd med gula broderingar och liknande saker. Profeten alayhi salatu wassalam bad med en kamis. En khamisa. Som hade vissa mönster. Och efter bönen så gav han den här till Aisha radiyallahu anha. Och sa: ge den här till Abu Jaham för den distraherade mig i bönen. Några tecken på mönster på thoben. Vad ska vi då säga om många moskéer? Du ser inte en tom, alltså en yta i moskén som inte är dekorerad. Allah musta'an. och du tappar fokus och distraktion och så vidare. Så moskén ska vara enkel. Och det är också ett fel som många gör i de här länderna. Där man ska, och ni vet att bygga någonting i Sverige är dyrt, eller hur? Det är galet dyrt. Och sen på det så kommer de, nej, vi ska ha en kupol, en kubba. Och när vi ska ha minaret, minara. Vi ska ha en mihrab som vi ska importera. Vi ska ha en mihrab som vi ska importera. Och bara de här sakerna i sig själv kanske kostar 50-60 miljoner. Och de är inte från islam. Förutom el-minbar. Och sen el-mihrab, det finns lite kalam. Om den är tillåten eller inte. Men det här överdrivna mihrab. Att du ska importera en mihrab. Du vet mihrab, där imamen står och ber. Som kostar hur mycket som helst. Det är överdrivet. Kupol har ingenting med islam att göra. Det finns ingenting för sunnah att du ska ha kupol. Och samma sak, menara har inte heller från islam att göra. Utan Bilal brukade gå upp på taket och göra adhan. En hög plats. Idag gör inte ens adhan högt uppe. Vi använder högtalare. Och vi får inte ens göra adhan utåt. Den enda funktionen som vissa ulemaer nämner positivt med minaret är att den visar vart moskén ligger. På avstånd. Nu ser jag där en moské. Men om det nu kommer till att den kostar 40 miljoner, 30, 20, 10 miljoner, då är det inte värt att bygga den. Och speciellt då den inte har en grund i moskén. Och sen inte bara det, när du bygger moskén, du kollar på planen. 4 våningar, gym, café, restaurang, affär, kontor, konferenssal. Men vad händer med, vad händer med moskén? Hänger ni med? Enkelt, ja, ni bygger en bönesal, enfärgad matta, enfärgade väggar, en manavdelning, kvinnoavdelning, kanske kontor och det som behövs. Resten, det är inte viktigt. Du går och samlar in folks pengar. Den här enkla moskén kanske kostar 20 miljoner. Den här komplicerade moskén, strukturen och bygget kanske kostar 200-300 miljoner. Så att, ja, ni gör det enkelt för folk. Och som här nämndes i haditen, att det är från domedagens tecken att folk kommer att tävla i vem som bygger de högsta moskéerna. Wallah musta'an. Så vi tar en paus där. Lite fika inshallah, så fortsätter vi efter salat. Efter pausen. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum.